Upplyfter ärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium, så skriver evangelisten Matteus. Jesus sa, samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Till där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jag ska börja med att säga något om styckesindelningen här. Det kan verka lite rörigt att ha en evangelietext som bara är tagen rakt ur bergspredikan, och så får man liksom bara tre uppmaningar från Jesus. Men det finns ändå någon rimlighet i det. I och med Matteus 6:19, alltså där vår text börjar, så börjar ett nytt avsnitt i bergspredikan. Avsnittet före, det handlade om bön, fasta och allmosor. Där är Jesus väldigt kritisk mot fariseerna. Han påpekar att de är hycklare och han undervisar hur man ska göra istället. Det här avsnittet kan man säga är lite mer liksom vishetsstil över det hela. Det är mer positivt, det är mer förmanande. Och den mynnar ut i den kyrkoårstexten som var för 2 veckor sedan. Där Jesus säger, därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Så man kan tänka sig att allt som Jesus säger i dagens evangelietext, det mynnar ut i den här bekymmerslösheten som vi kan få hos Gud. Och det som Jesus har sagt innan har ju handlat väldigt mycket om hjärtat. Hur man liksom hanterar sin bön. Man ska inte alltså be för att andra ska se hur from man är, man ska be för att man behöver det helt enkelt, och så vidare. Så då har ni liksom lite vad som skett före och lite vad som skett och som kommer efter. Men de tre förmaningarna som Jesus säger till oss idag, de har en ganska tydlig sak gemensamt. Och det är att de ställer oss mot ett antingen eller. Man kan säga att det är som 6 uppmaningar från Jesus. 3 med temat, gör inte så här. Och 3 med temat, gör så här. Man kan kalla det liksom en negativ uppmaning och en positiv uppmaning. Gör inte och gör. Och sen avslutar han ju varje avsnitt med liksom något som låter som ett ordspråk nästan. Som sammanfattar varje avsnitt. Han säger, till där din skatt är, där kommer ditt hjärta vara. Han säger, om ljuset inom dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Och han säger, ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Det är liksom 3 ganska korta meningar som är ganska lätta att komma ihåg. Som väl sammanfattar det Jesus vill ha sagt. Och Jesus tar ju en negativ och en positiv uppmaning på samma gång, va? I 3 omgångar. Han talar om skatter på jorden och skatter i himlen. Sen talar han om ett fördärvat öga och ett ogrumlat öga. Sen talar han om att tjäna mammon och att tjäna Gud. Men för sakens skull så kommer jag i denna predikan först riva av alla de negativa uppmaningarna. Och sen gå vidare till de positiva uppmaningarna. Då får vi faktiskt först lagen där Gud säger skärp dig på något sätt. Då får vi fundera på alla vart i vårat liv vi skulle behöva skärpa oss. Och sen så får vi en stor dos evangelium, och det är ju det väsentliga. Där Gud säger, du är mitt barn, jag är med dig, jag förlåter dig, jag ger dig min ande, börja nu om på nytt. Så Jesus säger för det första, samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in på själ. I princip alla som lyssnade till Jesus var fattiga. Och man kan föreställa sig att de som var rika kanske inte skulle framstå som särskilt rika om vi flyttade dem och satte dem på en stol här med oss idag. Och ändå talar Jesus om faran med att samla skatter på jorden som kan bli förstörda av mal och mask. Och när han säger mal och mask så förstår vi att Jesus möjligtvis pratar om folkets kläder. Tyg, det kan som bekant bli förstört av malar. Om man var fattig i den här tiden så var just kläderna en otroligt viktig del av det arvet man skulle få när ens föräldrar hade gått bort. Då hade man kanske plötsligt 3 skjortor istället för 2. Eller 2 istället för 1. Eller så. Om man däremot var rik så gjorde man ju såklart det man kunde för att de kläder som man inte hade på sig, de man hade i sin garderob, inte skulle bli förstörda. Kläder var dyra. Så de hade man, det man hade, det skyddade man förstås. Då får vi också tänka att varken för de rika eller för de fattiga som Jesus talar med så är problemet inte samma som många av oss har idag. Att man vaknar i sin goa säng och så kikar man i sin garderob och så ser man liksom 4 t-shirtar, 5 tunikor, 6 skjortor, 3 par byxor och en massa vinterkläder som man inte tagit fram än. Så tänker man, åh vad ska jag ha på mig? Det ska vara 2 grader på morgonen men 22 på eftermiddagen. Åh vad svårt livet är. Alltså det kvittar nog om man var rik eller fattig på Jesu tid. Man hade nog inte riktigt så mycket som ens den som av oss har minst har. Men man behöver kanske inte backa så långt bak i tiden eller åka så långt utanför Esperöd heller. Det ska bli en verklighet igen. Och ändå talar Jesus om faran med att samla skatter på jorden. Och om de som inte ägde så mycket blir varnade för faran med att fästa sig alldeles för mycket vid det som världen ger dem. Hur mycket mer behöver då inte du och jag fundera på hur vi förhåller oss till våra ägodelar? Det här är verkligen ett ord från Jesus som talar in så tydligt i våran tid. Men människor i alla tider har såklart fäst sig vid saker som vi tycker är våra, som ingen får ta del av, som blir en viktig del av vår identitet och så vidare. En annan fälla man kan ramla in i, det är ju att man inte alls fäster sig vid det man har. Ibland har man ju kanske lite för lätt att alltid köpa den senaste iPhonen. Och tänka, ja men jag bryr mig ju inte om min gamla iPhone, så nu går jag vidare till min nya. Ja, man lurar ju sig själv lite där. Sen är det inget fel på att köpa och sälja och värdera sina ägodelar. Vi får komma ihåg att det här är en del av bergspredikan. Det är Jesu stora undervisning om hur man som hans lärjunge förhåller sig till ungefär allt i sin omgivning. Och framförallt allt det som riskerar att i vårt hjärta konkurrera med Gud. Och vi lär oss av Jesus att vårt förhållningssätt till våra ägodelar, till våra skatter här på jorden, de kan faktiskt riskera att konkurrera med Gud i vårt hjärta. Om ägodelarna börjar bli som skatter för oss, som vi tror kommer göra vårt liv bättre på djupet och i längden och i evigheten, då är vi ute på lite halis. För våra ägodelar, de kan aldrig ersätta den kärlek, nåd och tillgivenhet som bara Gud kan ge oss. Jesus säger för det andra, kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus, men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Det här första delen, kroppens lampa är ögat, kan man tolka på 2 lite olika sätt. Det märker vi om man tittar på Bibel 2000 och Folkbibeln. Bibel 2000 skriver, kroppens lampa är ögat. Folkbibeln skriver, ögat är kroppens lampa. Och i den första varianten, kroppens lampa är ögat, då tänker man sig alltså att ögat liksom strålar ut det som finns inne i kroppen. Och i den andra varianten, ögat är kroppens lampa, då är liksom ögonen det vi ser, det vi tar in, det liksom påverkar oss inåt. Båda de här sakerna är ju sanna, givetvis. Man kan ju se på någons ögon ibland hur det är med dem på insidan. Och vi vet nog att det vi tittar på, våra mobiler, det vi läser, det vi tar in genom våra ögon och alla våra sinnen, det påverkar oss, hur det är med oss på insidan. Men vad menar Jesus i det här fallet? Det är det som är det intressanta. Ja, därom tvistar de lärde. Men vi kan tänka oss att Jesus menar att ögat avslöjar det som redan finns inne i människan. Det blir samma poäng som när Jesus på ett annat ställe säger: på frukten ska ni känna trädet. Alltså om ens öga är ogrumlat eller friskt, kan man säga med ett annat ord, så är det ett tecken på att man är andligt uppriktig. Det är ett tecken på att man samlar skatter i himlen snarare än på jorden. Men vad är det då som är skadat? Vad är det som kan gå fel? Både Bibel 2000 och Folkbibeln översätter det här på samma sätt, men de använder lite olika ord. Bibel 2000 skriver att ögat kan vara ogrumlat å ena sidan, eller fördärvat å andra sidan. Folkbibeln använder lite enklare ord, friskt och sjukt. Men det finns också en lite mer liksom en andlig eller moralisk sida av egentligen ögonen och det här uttrycket. Man skulle kunna översätta det med alltså att friskt öga är ett generöst. En person som är generös. En person med ett sjukt öga, ett fördärvat öga, det är en person som är snål. Man kan till exempel kolla på Ordspråksboken 23, vers 6, står det så här: ät inte den ogines mat. Om man skulle översätta det liksom rakt av så skulle det bli ungefär: ät inte mat från den med ett ont öga. Det är liksom det som står i hebreiska. Och samma sak, ett annat ställe i Ordspråksboken så står det så här: den godhjärtade blir välsignad, ty han delar sitt bröd med den fattige. Eller då, den med ett gott öga blir välsignad, ty han delar sitt bröd med den fattige. Och det är jättesvårt att översätta det här till svenska och få med liksom hela det här paketet. Men för att sammanfatta det kort, så representerar ett ont eller fördärvat öga snålhet, girighet och avund. Och om man har med sig det, då blir det här stycket om ögat som kroppens lampa en fortsättning på det som Jesus precis har pratat om. Han har precis pratat om att samla skatter. Har man ett ont öga, alltså som representerar snålhet, girighet och avund, då kanske det är så att en skatt först och främst är här på jorden. Det är väldigt lätt att falla in i den fällan, att bara se det man inte har, att se det grannen har. Att vara otacksam för det man faktiskt har. Det är ett förhållningssätt som Jesus varnar oss för. Eftersom vi som vill vara hans lärjungar har alltid något mycket, mycket mer dyrbart att ha för ögonen. Istället för världens skatter, istället för våra medmänniskors skatter och livssituationer, så kallar Jesus oss att samla skatter i himlen och att ha våra blick fäst vid det som ska vara det viktigaste för oss, nämligen han själv. Så att våra ögon är ogrumliga eller friska, eller med andra ord, att vi lever befriade från avund, från snålhet och från girighet. Jag ska återkomma till detta sen. För det tredje så säger Jesus: ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra. När orden hata och älska används på det här sättet i Bibeln och i, så är det inte nödvändigtvis alltid det handlar om att liksom känna aktivt hat. Man måste liksom inte hata sina pengar för att hata Gud. Så här, lönen kommer. Åh, vad jag hatar att jag fick lön. Det är inte det det handlar om, utan det är kontrasten och jämförelsen man vill åt när man säger på det här sättet. Hata blir liksom mer att vara obrydd, att vara likgiltig till, och älska får mer innebörden att ungefär hålla sig fast vid. Man kan jämföra med Malaki 1:2. Gud säger så här: jag älskade Jakob, men Esau hatade jag. Det är inte nödvändigtvis så att Gud aktivt hatar Esau, men i berättelsen så ser vi ju att Jakob är ju den som får Guds välsignelse, som blir favoriserad. Eller när Jesus väldigt skarpt säger så här: om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor, sin hustru, sina barn och syskon, och därtill sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunge. Och här handlar det inte heller om att Jesus vill att vi vaknar på morgonen och bara: åh, jag hatar min mamma! Utan det är jämförelsen som Jesus vill åt. Och Jesus på samma sätt här, han vill att vi ska vara likgiltiga inför det han kallar mammon. Och enbart tjäna Gud. Han pratar om att tjäna, det ordet handlar liksom om slaveri. Du kan inte vara slav både till mammon och till Gud. Vi måste välja. Och det här tredje och sista stycket, det blir då som en sammanfattning av det Jesus sagt tidigare om skatter och ett avundsjukt öga. Mammon, det är ett arameiskt ord som helt enkelt betyder rikedomar eller ibland bara pengar. Och det är så det används i Jesu tid, även utanför Bibeln. Det har inte nödvändigtvis något negativt betydelse. Det är liksom, i vissa bibelöversättningar så översätter man det som du kan inte tjäna både Gud och pengar, bara rakt av. Men så när Jesus säger att vi tjänar mammon, då menar han att vi är egentligen förslavade av våran jakt på mer. Våran jakt på pengar, på lägre räntor, på mer fritidshus, på fler bilar, på godare mat, på längre resor, hela rummet. Allt det som vi tror ger oss den friden som vi hela tiden söker efter. Man kan ju lägga märke till att mammon, det är det enda ordet som Jesus använder som han liksom verkligen likställer med sig själv. Det är liksom, där finns det en väldigt tydlig konkurrens mellan Jesus och pengarna eller rikedomarna. För de kräver nämligen motsatta saker. Om man vill vara en Guds lärjunge, en Jesu lärjunge, då kräver Gud att vi är generös med våra pengar, med våra tillgångar. Det är väldigt tydligt i hela Israels lag. Det är väldigt tydligt när den rike ynglingen kommer till Jesus och säger: jag följer hela lagen, vad ska jag göra? Sälj allt du äger, säger Jesus. Och han går bedrövad därifrån. Jesus vill att vi ska vara generösa. Men våra pengar å andra sidan, om vi ska tjäna dem, de kräver ju att vi samlar på oss mer pengar. Mer tillgångar, mer rikedomar. Det kräver i praktiken av oss att vi inte är generösa. Att vi inte har tid med andra människor eller med Gud för den delen. Igen, vi får komma ihåg, det här är bergspredikan. Jesus talar om hur man som hans lärjunge förhåller sig till bland annat pengar och rikedomar. Jesus vill ju ha din odelade uppmärksamhet. Och om man känner att Jesus är lite skarp, så är det nog kanske för att det här är otroligt viktigt för honom. Du är otroligt viktig för honom. Och Jesus vet att vi människor hela tiden löper risk att bli uppbundna av egentligen vad som helst i den här världen. Vi kan hitta vad som helst att sätta vårt värde i. Men Jesus vill att vi tillhör honom, att vi är bundna till honom och att vi sätter vårt värde i honom. Då har vi tagit oss igenom de här tre negativa uppmaningarna. Nu blir det lite mer positivt här. Jesus har då sagt att vi inte ska samla skatter på jorden, vi ska inte ha ett fördärvat öga, alltså avund, snålhet och girighet. Och till sist en sammanfattning av de två. Du kan inte vara bunden både till dina pengar eller rikedomar och till Gud. Då kommer vi på de positiva utmaningarna. Vad vill Jesus ge oss för gott? Jesus säger för det första, samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör. Och inga tjuvar bryter sig in. Ja, vilka är då de himmelska skatterna? Och hur samlar man på dem? Ja, något direkt svar finns ju tyvärr inte i den här texten som vi läste idag. Men vi kan blicka både framåt och bakåt från det Jesus säger. Så får vi en hyfsat bra vägledning. Jesus fortsätter ju att prata när han har sagt detta. Och man kan tänka sig att det Jesus säger här, det når sin höjdpunkt i vers 33. Jesus säger, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Det är alltså Guds rike. Ett rike som är helt igenom rättvist, kärleksfullt och glädjefyllt. Det är det som är skatten som väntar oss i himlen. Och vill man ha lite mer detaljer på hur man ska söka detta, så kan man faktiskt vända sig till början av bergspredikan, det som kallas saligprisningarna. Jag brukar tänka att de är som en programförklaring för resten av bergspredikan. Om man läser i bergspredikan och känner sig, vad pratar han om egentligen? Så kan man faktiskt kika på saligprisningarna. För det ligger grunden för allting. Och då kan man tänka sig att Jesus både pratar om hur man samlar skatter och vilka skatterna i himlen är. Jesus säger så här: saliga de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Att vara fattig i anden, alltså att längta efter Jesus, att söka sig efter Gud. Så samlar man skatten i himlen, som är himmelriket i sig självt. Saliga de som sörjer, säger Jesus, de ska bli tröstade. Om man sörjer i det här livet, så ska man bli tröstad sen. Det är väl en skatt att längta efter. Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet. Ödmjukhet ger oss det himmelska. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten. Alltså när vi blickar ut över våra värld och tänker, det här står inte rätt till. Jag längtar till rättvisa. De ska bli mättade, säger Jesus. För Guds rike, där är det rättvist. Tänk vilken skatt. Tänk vilken gåva. Saliga de barmhärtiga, de ska möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, de ska se Gud. Saliga de som håller fred, de ska kallas Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, de tillhör himmelriket. Här har vi en fantastisk lista på hur man samlar skatterna och vilka skatterna är. Och i slutändan så är det Jesus själv som är skatten. Skatten på jorden, det är våra pengar, våra rikedomar, våra ägodelar, kanske till och med våra familj, våra vänner, våra intressen. Och allt det kommer en dag att tas ifrån oss när vi dör, oavsett hur mycket vi har. Man kan tänka på alla de här gamla gravarna som man gräver fram och där ligger liksom stora pråliga svärd och massa guldmynt och kroppen har funnits för länge sedan. De hängde liksom inte med till dödsriket, de här ägodelarna som man gräver ner. Men Jesus kommer aldrig tas ifrån oss. Jesus är en skatt som varar i evighet. Och Jesus är faktiskt den enda skatt som ger sig åt oss. Alla andra skatter måste man själv jaga efter. Man måste själv se till att det funkar, att vårda. Men Jesus, han har kommit ner till oss från höjden. Jesus jagar efter oss. Jesus vill ha med dig att göra i hela ditt liv. Även det du inte är stolt över. Även det du skäms över. Även det som du helst av allt vill gömma för andra och för Gud. Kanske har du under denna gudstjänst dykt upp några saker. Där vill Jesus vara. Där vill Jesus befria dig. Och mitt i det vill Jesus hjälpa dig att sätta din blick på himlen. Så att också du blir en som samlar skatter i himlen. Jesus säger för det andra, kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat, eller friskt, eller fritt från avundsjuka, så får hela din kropp ljus. Hur får man då det? Hur slipper man undan avundsjukan, girigheten och snålheten? För faktum är att de sakerna inte bara drabbar den man är avundsjuk, girig eller snål. Sanningen är ju att man någonstans själv lider av det. Avundsjuka, det kan man nog ganska tydligt känna av. Det är ju jobbigt att vara. Men även girighet och snålhet drabbar ju den snåle. Hur då? Ja, men man kan ju tänka sig någon gång som man själv har varit girig eller snål. Man har inte drabbats i det inre eller i det yttre. Men visst blir man rätt sur. Att den har magen att komma och fråga mig om det där. Alltså tänk att få slippa det. Tänk att få slippa den känslan. Det är ju fantastiskt. Någon behöver något av en och ens reaktion blir att man blir vresig eller sur. Gud älskar ju som bekant en glad givare. Det betyder inte att man ska ge mycket, det betyder att det man ger ska man ge av glädje. Och om man kämpar med det så är det glada budskapet att du behöver inte kämpa själv. Det glada budskapet är att Jesus har makt att förändra allt. Kroppens lampa är ögat, säger Jesus. Och så säger han om sig själv, jag är livets ljus. Den som tror på mig, den som följer mig, ska inte vandra i mörker. Utan ha livets ljus. Att följa Jesus, det är att låta honom ta rodret. Det glada budskapet, det är att Jesus vill befria oss från avundsjuka. För Jesus själv är allt vi behöver. Han är den enda som uppfyller vårt inre. Och när han gör det så har vi inget behov av avundsjuka. Tänk att få slippa känna avundsjuka. Tänk att få vara en glad givare helt enligt Guds vilja. Och efter vad man själv förmår såklart. Det är en befrielse. Jesus säger för det tredje. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller att hålla sig fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Vi har redan pratat om vad det betyder att tjäna mammon, att tjäna rikedomar och pengar och tillgångar. Vad betyder det då att tjäna Gud? Det har jag redan sagt lite om. Den här delen är lite som en sammanfattning av det som Jesus sagt innan. När Jesus här säger att man ska hålla sig till Gud och tjäna Gud, så menar han just genom att prioritera Gud över sina rikedomar. Man behöver inte hata dem, man behöver inte vara arg på att man får lön. Men genom att vara generös med det man har. Och genom att mest av allt sätta sin tillit till Herren själv. Alltså att tro på Jesus, tro och tillit, de är ju synonymer. Och inte tro eller lita på sina rikedomar, sina pengar. Då får också våra ögon ett ljus som inget från denna värld kan skapa. Då får vi också en skärpt blick för världen och en kärleksfull blick till varandra. Och det är först när vi tjänar Jesus, alltså när vi är slavar till Jesus som han själv uttrycker det, och inget annat, när vi liksom inte är bundna av något annat på djupet, det är först då som vi börjar samla skatter i himlen. Och det är först då som vi blir befriade från vårat egna onda öga, från vår egen avundsjuka och girighet. Men det fantastiska är ju att när vi vill vara lärjungar till Jesus, när vi vill vara hans tjänare, då är det plötsligt han som tjänar oss. Människosonen har kommit för att tjäna, inte för att bli tjänad, säger Jesus. Det är han som tvättar våra fötter. Aldrig någonsin ska du få tvätta mina fötter, utbrister Petrus. Jesus svarar, om jag inte tvättar dina fötter kan du inte ha gemenskap med mig. Alltså när vi vill tjäna Jesus, när vi vill följa Jesus med också hur vi hanterar våra pengar och våra relationer och vår avundsjuka och allt sånt som inte är friskt inom oss, då inser vi att han har redan gjort allt för oss. Han har redan dött för dina synder på korset. Han har redan älskat dig så mycket mer än vad du förmår att älska. Han har redan gett sig åt dig när han föddes och blev en som du. Det är därför helt fantastiskt att fira jul och gå på krubbgudstjänst eller titta på ett nyfött barn. Det här var Gud en gång i tiden. Helt otroligt. Han ger sig själv helt åt dig också. I sakramentet som vi ska få dela tillsammans. Och när du döptes, då fick du bli en del av hans stora familj. Du har blivit syster och broder. Och Gud har tagit sig an dig och gjort dig till hans barn. Mitt barn, säger Herren, kom till mig om du har ett fördärvat öga, så ska jag göra det friskt. Mitt barn, säger Herren, kom till mig om du är snärjd av allt det världen har att ge dig, så ska jag ge dig allt du behöver. Låt oss be. Fader, ge oss gott och friskt öga. Befria oss från allt det som här i världen binder oss. Fäst oss vid ditt kommande rike, Herre. Och ge oss i detta livet din heliga ande. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre, som med dig, Fader och den heliga Ande, lever och råder från evighet till evighet.